Tack. 37-38 genomfördes, genomfördes en reglering av avtalen rörande Moviken och Strömbacka med därtill hörande avtal om flottningsarbetet på Dellarnas vattendrag. Denna reglering innebar i stort sett att arbetarna inom dessa områden erhöll motsvarande löner som tidigare tillämpats vid andra vid andra skogsindustrier och deras arbeten. I stort sett kan man säga att härigenom arbetarna vid Strömbacka hade överförts till ett normalt löneläge från att tidigare ha legat relativt för lågt i förhållande till de andra. Det är fullt berättigat, särskilt med tanke på den mycket goda arbetarstam som hela tiden arbetat vid Strömbackaverken och deras skogar. Det har arbetet fortgått lugnt och utan större svårigheter. Framförallt har, så som tidigare berörts, bolaget ända sedan 1932 varit oberört av arbetskonflikter. År 1938 förutsåg man i viss grad att priserna på trävaror förutsåg man i viss grad att priserna på trävaror skulle kunna bibehållas vid de dåvarande priserna. Och så blev också så småningom förhållandet. Samtliga våra försäljningar för leverans under 1938 kunde avslutas till relativt goda priser, men det gick icke att åstadkomma någon mera avsevärd förhöjning utav avsalupriserna. I Amerika hade situationen blivit i viss grad försämrad då pappersbruken genom bristande avsättning av papper nödgas inskränka sin drift och det därför förekom att verk som tidigare tecknat kontrakt på europeisk cellulosa i stor utsträckning nu kunde utbjuda sin massa för återförsäljning i första hand i Amerika, men även i Europa. Detta skapade vissa svårigheter på marknaden som emellertid återkommer framförallt i början av 1939. 1939 återkommer senare, kan vi säga det. Detta förhållande medförde emellertid att såväl sulfit som sulfatmarknaden icke eller nu stötte på större motstånd när det gällde prishöjningar och att man så därför måste behålla sina tidigare avslutade försäljningar för 38, särskilt till USA. kan vara av intresse att här notera de gällande priserna för olika år, kolon. Massapriserna under olika säsonger. Vi ska återkomma till sulfitpriserna också. Våra försäljningar av sulfatmassa utgör för år 1937 15 500 ton. Priserna för stark sulfatmassa 1937 129,35 och 8, och för specialmassa PAT 164,01 för specialmassa X 182,27. Då skulle man sätta de här tre priserna bredvid varandra. Jag säger att vi ska hänvisa till sid 18 i relationen för 1937-38.
Ja.
Och då sätta de här, sätta de här priserna bredvid varandra.
Ja.
Men det får väl fru Börsell ta itu med då?
Det får bli ett senare arbete.
Ja. Men det är intressant att se. Det intressanta är här vid att se att priserna stiger för stark sulfatmassa från 129,35 till 192 kronor. Och för specialmassa PAT från 164,01 till 200 till, ja, den finns inte med där, till 168,53 för 38. Och för specialmassa X till 100, från 182,27 till 235,07.
Ja, det är väsentliga
höjningar. 1939.
Specialmassa PAT, vad var det för någonting?
Det är en mellankvalitet mellan den halvblekta och den... mellan den vanliga starkmassan och den halvblekta massan. Här har vi, det här är illa skrivet, så att det får jag se det mer när det blir utskrivet, justera en smula. På slipmassa har successivt stigit under de senaste åren från en slipslag. ...1935. Reaktionen till styrelsesammanträdet i 1938 är väl det här... styrelsesammanträdet i januari 1938. Vad var det jag började med? Vad sa jag?
Doktor Sjöblad sa bara så, i relationen till styrelsesammanträdet.
I januari 1938 kan vi ytterligare finna starka tendenser till förbättring av priserna. Men samtidigt möts detta utav att våra amerikanska konkurrenter, tack vare sina lägre vedpriser, nu börjar på att kunna möta de europeiska priserna. Och därmed vållas vissa svårigheter i vår avsättning. Jag noterar att vi fortsättningsvis arbetar med vårt järnverk och att järnverkets omsättning, järnverkets försäljningar under 1937 rör sig om 1,5 miljoner ton till ett medelpris av vi skulle ha en. Ja, det är ingen idé att ange något medelpris. Rör sig om 1,5 miljoner ton till gällande mening medelpris. Lagt Ordförande, det tidigare berörda svårigheter att vid försäljningar på längre sikt viss risk, en ökad risk visar sig för kursförändringar på de olika valutorna. Detta framgår särskilt utav de marknadsredogörelser som finns för åren 1938 och 1939. I redogörelsen till styrelsesammanträdet 1900, det första styrelsesammanträdet 1939, återfinner man bland annat formuleringen av de kursgarantier som köparna som fordrades av köparna i samband med försäljningar på längre sikt. Det är sålunda olika formuleringar, kursgarantier nummer 1, 2 och 3.
Det måste vara ett riskabla tider att göra
affär. Ja, mycket, det var mycket besvärligt. Och man fick ju, när man gjorde en affär så fick man många gånger, om jag sålde till exempel cellulosa för, jag tar som exempel, $1,000, så fick jag samtidigt sälja denna dollar på sikt i en, till en bank i Sverige, eller som vi hade tillfälle att göra många gånger, till en bank i Amerika.
Jaha.
Eller i England. Då var vi ju något sådär säkert. Det innebar alltså att vi på förhand lånade detta belopp av vederbörande, som emellertid därmed också tog på sig den kursrisk som förelåg för att vi inte skulle få full betalning.
Jaha, så ni slapp själva vara utsatta,
ja,
för det.
Men på sikt visade det sig att det var inte så lätt att få sådana där kursteckningar. Men det finns, det var ju en normal åtgärd som bankerna så småningom tvingades införa, att man sålde valutor till bestämd kurs i förväg. Men så hände det också att man hade sålt till exempel $1,000 till en bestämd kurs. Och så när man kom till den punkten så ville vederbörande köpare inte stå för det priset, utan föreslog att vi skulle göra en jämkning med hänsyn till att priset hade fallit i allmänhet. Sådana där svårigheter, kurssvårigheter, var ju utomordentligt besvärliga under den där tiden.
Hade ni någon expert i sådana här frågor som...
Ja, vi hade ju korrespondens och stod i intim förbindelse med vår bank. I vårt speciella fall var det mest Göteborgsbanken. Men det hände också att vi fick vända oss till både enskilda banken och till Handelsbanken. Till styrelsesammanträdet, det kan vara ett intresse att notera att till styrelsesammanträdet den 3 oktober 1937 hade bolaget...
38 måste det vara nu.
Ja, visst, men här var en...
Jag sa, förlåt.
Ja, 1937 hade bolaget genom avtal med en stor leverantör av kylskåp lyckats genomföra att man kunde förvärva kylskåp till ett väsentligt lägre pris. Till förmån särskilt för såväl tjänstemän som de arbetare som önskar erhålla kylskåp. Det där var en parentes bara. Styrelsesammanträdet i januari 1938, jag tror det är den tiden, i januari 1938 genomförde bolaget en pensionsstiftelse enligt då gällande lag för samtliga tjänstemän och förmän. Närmare detaljer rörande denna pensionsstiftelse återfinns i relationen till styrelsesammanträdet i december 1937. Särskilt intresse att notera att på så sätt för samtliga tjänstemän och förmän genomfördes ett pensionsreglemente som sedermera successivt tillämpades inom bolaget med i likhet med övriga företag. Pensionsreglementet är daterat den 6 december 1937. 23 mars 1938. Det konstateras att driften har fortgått utan störningar och att driften vid Hybrosågen nu är nedlagd i överensstämmelse med den plan som förut framlagts för styrelsen. Denna plan har jag glömt att påpeka. Den återfinns i den här relationsredogörelsen för år 1937. Det är så som bilaga till en av de redogörelserna. Ja. Meddelas vidare att vi har ifrån Vattenfallsstyrelsen kunnat inköpa en så kallad en speciell kran för stapelläggning av virke som placerats i anslutning till sågverket i Hudiksvall och därmed möjliggjort ett ökat bredgårdsutrymme för 1000 slangar. Detta är av största vikt därför att det är bredgårdsutrymmet som tidigare har inneburit begränsningen av vår kapacitet i Hudiksvall. Emellertid har ju denna kapacitet ökats särskilt genom de så kallade brokranarna. Men även i detta fall har en sådan ökning av kapaciteten kunnat ordnas. Speciell överenskommelse har träffats rörande kraftabonnemanget för Iggesund som över Iggesund också kan överföras till Hudiksvall, till Åstaholmssågen i Hudiksvall. Detta har inneburit att vi har byggt om och förstärkt kraftlinjen mellan Iggesund och Hudiksvall och har insatt automatiska regleringsanordningar för denna kraftlinje. Det noteras vidare att en ny regenerationsanläggning har utförts i sulfatfabriken enligt system Tomlinson. Det är den andra Tomlinson-anläggningen i sitt slag som har utförts i Sverige och så vitt jag vet även i Europa. Den har visat sig fungera mycket tillfredsställande och har medfört såväl ökad tillgång på såväl ett förbättrat utnyttjande av värme och kraft vid fabriken som icke minst en förbättrad driftsäkerhet, en i hög grad förbättrad driftsäkerhet. Driften vid träsliperiet inställdes inställdes år 1900, i början av 1938. Från och med den 21 mars, sedan priserna på trämassan nu fallit så lågt att det icke lönar sig att driva träsliperiet med inköpt kraft under den tid då priset på den sammanställer sig högst, det vill säga då vattenbrist råder även hos våra leverantörer. Verket antecknas till detta styrelsesammanträde, det är väl i mars, ja. I mars 1938, att ordertillgången för järnverket är relativt god för råskinnetillverkningen, i det att den beräknade produktionen för första halvåret är försåld. För valsad lankarskir är ordertillgången avgjort sämre, men har valsverket dock kunnat hållas igång i 8 veckor av 10. Lankarskismedjan har varit i full drift under hela den gångna delen av förra året och beräknas av året, gångna delen av året, och beräknas även fortsättningsvis kunna arbeta i full omfattning åtminstone tills vidare under 1938. Sågblattverkstaden har hela tiden arbetat, kunnat arbeta relativt tillfredsställande och har haft en kontinuerlig och någorlunda god avsättning.
Vad var det sista
sågbladtillverkningen?
Jaha.
Ja, den har jag inte berört tillräckligt här. Den ska nog, bör nog beröras mer. Vanligt redogörs i detta första sammanträde under året för inköp av råvaror. Och det är ganska märkligt att priset på våra råvaror har hållit sig mycket gott. Särskilt bemärkes att priset på flytande klor som köpes, som vid den tiden ännu kunde köpas på kontrakt, efter kontrakt med den tyska Klorverteilungsstelle. Kan vi skriva det?
Tror jag de ska klara.
Klorverteilungsstelle. Att det har bibehållits ännu. Så småningom kommer vi till den frågan om förvärv av, eller om egen tillverkning av flytande klor. Men det är, blir inte aktuellt för en på 1950-talet. Det antecknas här så som ett memento för framtiden att de höga virkespriserna år 1938 föranledde stora utbud, särskilt av pappersved, och att det överskott som så, på så sätt förefanns på marknaden i försåld av virkespriser som sålunda betalades från tyskt håll, betalades för massa ved från tyskt håll, föranledde i sin tur vissa svårigheter för cellulosaindustrin i Sverige vid anskaffande av ved. Men på grund av den rikliga ved, just detta år rikliga vedtillgången, kunde dessa svårigheter övervinnas. Jordbrukslönerna vid Strömbacka har höjts i proportion till den höjning som verkställs för övriga jordbruksarbetare i landet. På full klarhet i sina vattenförhållanden har bolaget underställt vattendomstolen de överenskommelser som träffats med vederbörande markägare och markägare och kraftägare rörande rättigheten att överföra vattenkraften från Delarnas vattendrag till Iggesund i sin helhet. Vår ansökan har bifallits och överenskommelse har träffats med vederbörande ägare av mark och vattenkraft. Det bör antecknas att bolaget vid styrelsesammanträdet, att styrelsen vid sammanträde i början av år 1938 godkänt överförande av bolagets representation från firman Hugo Hartig i Antwerpen till firma Continental Cellulose i Bryssel. Denna firma har visat sig vara utomordentligt effektiv när det har gällt placeringen av våra varor på den belgiska marknaden. Punkt nyrad. Den intereuropeiska sammanslutningen av trävaruexportörer, ETEC, har vid sammanträde i Warszawa i januari beslutat höja inskränkningssiffran till 15% från förut fixerade 10% på respektive länders normalkvot. Tyvärr har emellertid hela denna inskränkning praktiskt taget absorberats genom ökad trävaruexport från Kanada till England, då de kanadensiska exportörerna icke är anslutna till ETEC. En dylik åtgärd från Kanada måste betraktas som mindre vänlig och kan medföra risk för att sammanslutningen ETEC inte kan uppehållas. Relativt stora svårigheter att detta år placera sin utbjudna kvantitet av trävaror om cirka 200 000 standard. Köparna har hållit sig tillbaka och därmed har också en viss svaghet satt in på trävarumarknaden. Motsvarande svaghet bekräftas även därigenom att även från Frankrike, där vår agent herr Nordin, firman Nordin, meddelar att det under ett års tid praktiskt taget inte har avslutat någon trävaruaffär, vilket är fullständigt exceptionellt. Försvagningen på trävarumarknaden bekräftas ytterligare genom rapporter från Belgien att köparna är ytterst ovilliga att diskutera nya affärer och att om en diskussion kommer till stånd så är det mycket svårt att enas om priserna. Detta är ju att märka, det är det första tecknet på att en tidigare mycket god marknad har försvagats. Det gäller alltså affärerna för 1938.
Är det krigshotet som påverkar marknaden?
Ja, man vet inte riktigt vad det kan vara som just då påverkade marknaden i högre grad för trävaror än för cellulosa. Men det kan möjligen vara den allmänna osäkerheten. Alltså man skulle riskera att om man gör affärer sedermera inte kunna betala dem på grund av bristande tillgång på pengar eller sådant. I Holland till exempel har man infört en slags licensiering utav trävaruaffärerna på samma sätt som tidigare skett i Tyskland.
Vad innebär det, licensiering?
Att vederbörande som gör en affär måste begära hos en särskild kontrollinstitution, regeringsinstitution, rättighet att få genomföra affären och betala den. Det kan tänkas att ett land har smått om pengar och att de riskerar att deras valuta ska sänkas eller något sådant. Och då gör de istället på det här viset. Så har ju England nyligen gjort. Och så har, ja, så har framförallt Frankrike gjort från tid till annan. Rörande Danmark noteras här att oaktat upprepade diskussioner med våra danska reguljära köpare har vi ännu inte kommit till avslut för vår sedvanliga kvantitet på Danmark. Våra köpare, det vill säga de som sysslar med Iggesund, är detta år mer än vanligt oresonliga, och med hänsyn till här föreliggande svårigheter får vi nog ta i övervägande en omläggning av vår trävarorepresentation på Danmark. Så skedde också vid påsken det här året. Reste jag tillsammans med John Johansson till Köpenhamn, och vi träffade då avtal med en om överföring av vår agentur för trävaror till från den förutvarande till firman firman Gottlieb och Company. För vem som hade agentur, förut låg denna agentur hos en firma som heter Smith och Block.
Deltog Dr. Sundblad själv personligen i försäljningarna på utlandet?
Ja, för när jag kom till Iggesund hade vi låg trävaruförsäljningarna för det första nere, därför att dispens Nilsson hade inte velat sälja. Och det var en mycket tråkig situation. Men sen hade vi en mycket god trävaruförsäljare som hette Lövenmark och bodde på Iggesund. Men han ville inte resa, utan han besvarade affärerna efter diskussion med disponenten, så besvarade han dem per telefon eller skriftligt. Så småningom, sen mot slutet av 1920-talet, blev Lövenmark mycket illa sjuk och dog i blodpropp eller lunginflammation. Ja, blodpropp och lunginflammation. Och då stod vi helt utan trävaruförsäljare. Då hade jag emellertid samarbetat så mycket med Lövenmark att jag ansåg mig kunna stå för trävaruförsäljningarna. Vi övervägde då att skaffa en gemensam försäljningschef för trävaror och cellulosa. Men vår cellulosaförsäljning låg i så pass goda händer att det var ingen anledning att överflytta den. Då hade vi på prov anställt John Johansson, som nyss hade tagit studenten. Han hade fått praktisera under Lövenmark, och Lövenmark tyckte att Johansson var så pass duktig, så han tillstyrkte att Johansson för det första fick gå igenom Schartau, tror jag det var, Schartaus handelsinstitut i Stockholm, och sedan också skickades vidare ut till England för att arbeta hos våra agenter där, och sedan var tanken att han skulle gå vidare. Emellertid så dog Lövenmark helt hastigt för 1929. Då kallade vi hem Johansson, och han fick arbeta på kontoret så som assistent åt mig, och jag skötte trävaruförsäljningarna själv under 10 års tid. Sen så småningom fick Johansson överta dem undan för undan.
Cellulosaförsäljningen, vem hade hand om den?
Cellulosaförsäljningen då, när jag kom till Iggesund hade vi en herre som hette Lindström som skötte cellulosaförsäljningarna. Men han slutade ganska snart och flyttade över till Avesta järnverk. Han sålde nämligen cellulosa och järn från Iggesund. Flyttade över till Avesta järnverk. Då vid den tiden hade vi, då stod vi alltså utan. Men då gjorde jag ungefär samma åtgärd med Norman som jag tidigare hade gjort med Johansson. Det vill säga att jag övertog cellulosaförsäljningen själv, men med hjälp av Norman. Han fick vara biträdande under också ett 10-tal år innan han fick helt hand om cellulosaförsäljningen. Båda två, både Johansson och Norman, har jag själv har varit min mycket goda vänner med mig, och vi har kunnat samarbeta alldeles förträffligt väl. Båda de två försäljarna, Johansson och Norman, är enligt min uppfattning de skickligaste trävaru respektive cellulosaförsäljare vi har haft i det här landet.
Doktor Sundblad själv måste ju ha haft omänskliga arbetsuppgifter då.
Nej, det var inte så farligt. Men det var ju intressant.
Jaha.
Och nyttigt. Till styrelsesammanträdet i mars 1938 står det antecknat om cellulosan. Att redan vid föregående styrelsesammanträde konstaterades att cellulosamarknaden befinner sig i ett synnerligen förvirrat läge, i det att särskilt de amerikanska pappersbruken på grund av bakslaget i Amerika nödgats inskränka sin tillverkning ned till 50-60% av den normala marknaden. Normala produktionen. Det får jag gå och äta strax. Av den normala produktionen. Då det å andra sidan under intrycket av förut rådande högkonjunktur täckt sina behov till för full produktion och kanske därutöver, har detta medfört att lagren i Amerika ökat i enormt hög grad. I samtliga de större importländerna, importhamnarna, är de magasinen i dockorna överfyllda av cellulosa och finnas praktiskt taget inga utrymmen kvar. Man beräknar att lagren av cellulosa i dockorna i Förenta Staterna per 1 februari utgjorde cirka 400 000 ton och normalt, mot normalt vid denna tid 150 000 ton. Förhållandet har, som förut berörts, medfört att en stor del av köparna sökt återförsälja sin cellulosa i första hand i Amerika, men till och med även i Europa. Samtidigt har de amerikanska cellulosafabrikerna, vilka vanligen säljer sin massa på så kallade öppna kontrakt med fixering av priset kvartalsvis, funnit att deras kunder ej kunnat mottaga några leveranser och därför vidtagit mycket drastiska prisreduktioner och även utgivit sin massa till försäljning i Europa till mycket låga priser. De amerikanska cellulosatillverkarna disponerar vanligen inga lagerhus, utan har därför i hög grad varit nödsakade att inskränka sin tillverkning eller lagra utomhus. Även i Europa har pappersmarknaden gått tillbaka och pappersbruken har nödgats successivt inskränka sin tillverkning, varigenom här motsvarande förhållande i hur kanske ännu icke så utpräglad skala som i Amerika kommit att göra sig gällande. Under intrycket härav har priserna för cellulosa kontinuerligt fallit och noteras för dagen för stark sulfitmassa ett pris om cirka 9,15 pund per ton CIF engelsk hamn, motsvarande cirka 175-180 kronor mot förut 300 kronor netto FOB. För lättläkt sulfitcellulosa noteras på samma sätt 195 av 210 kronor mot 350. Och för blekt massa 225 av 240 mot 400 per ton nettofob. Inom parentes har angivits, ja det står inte, men vi säger bara så. Även till dessa priser har för närvarande praktiskt taget inga försäljningar kunnat verkställas. Ett visst köpebehov tog det nog föreligga, särskilt i Europa, men vill man tills vidare se tiden an och avvakta ytterligare prisfall. Eventuella ytterligare prisfall. Samtidigt har som flertalet amerikanska köpare gjort, tidigare gjort, har man gjort anspråk på postponering av avslutade partier och prisreduktioner. För vår del har för innevarande vår försålt praktiskt taget hela vår produktion. Nej, det har vi inte. Försålt en avsevärd del av hela vår produktion. Det vill säga cirka 6 000 ton stark sulfit, cirka 20 000 ton blekt sulfit, halvblekt sulfit och cirka 7000 ton blekt sulfit. Man märker sålunda den tendens som jag tidigare berört att marknaden har helt kastat om i fråga om cellulosa. För år 1939 är våra försäljningar endast 2700 ton på basis av försämrade medelpriser. Stopp. Ja, då får vi väl göra en paus kanske. Nej, vi har tiden. Den intereuropeiska sulfitsammanslutningen SPS har vid sammanträde i Oslo den 16 mars för behandling av frågan diskuterat marknadsläget för cellulosa men har ännu inte kommit till något definitivt förslag. I fråga om sulfatmassa är så som ovan berörts läget likartat. Detta sammanhänger delvis också med att de stora nyanläggningarna i USA har successivt tagits i drift och samtidigt har man funnit att avsättningsförhållandena avsevärt försvårats. Fabrikerna har därför åtminstone tills vidare beslutat att inskränka sin produktion hellre än att reducera priset under vissa fixerade minimipriser som anses täcka kostnaderna och torde för närvarande arbeta med högst 50% kapacitet. Det är en ganska märklig omkastning ifrån att året före så fanns det inte sulfatmassa att få till ett rimligt pris och inte heller sulfitmassa. Från alla håll föreligger framställningar om postponering av leveranser eller prisjusteringar. Vi arbetar hårt på att motverka denna kris, men vid de sammanträden som förevarit har man nog ansett sig vara tvungen att i viss grad möta krisen genom att medge prisreduktioner på ingångna kontrakt. Något som överhuvudtaget måste betecknas som osunt. Vi har för Iggesunds del bör det konstateras att Iggesund har haft en mycket god representation i USA och tack vare den har vi kunnat i mycket bättre utsträckning än andra fullfölja våra kontrakt och utan att göra allt för stora eftergifter. Och samtidigt har vi också kunnat verkställa i samband med en prisreduktion på ett kontrakt har vi kunnat verkställa nya försäljningar. av de finansplaner som från tid till annan eller som alltid avslutat relationen till varje styrelsesammanträde framgår ju undan för undan hur man beräknat såväl kapitalbehov som täckning därav. I dessa finansplaner kan man också successivt återfinna beräkningar rörande täckningen av våra försäljningar i olika utländska valutor. Det, framförallt då kursförsäkringen hos de stora engelska bolagen, hos det stora engelska mäklarföretaget Guinness Mahon & Company. Om vi bör, det ska stava det.
Ja, det kanske är bäst.
Ja. G-U-I-N-E-S-S. G-U-I-2-N-N-E-S-S. Komma. Mahon. M-A-H-O-N. Och Company.
Jaha.
Detta företag har under en följd har alltid haft goda förbindelser med direktör Carl Trygger från den tid han arbetade i Göteborgsbanken. Och tack vare deras goda hjälp har vi kunnat i stor utsträckning och till rimliga priser täcka våra försäljningskurser och våra klara våra valutafrågor från tid. Särskilt under det år när detta var aktuellt, det vill säga åren 1935 till 1945 och senare. Till styrelsesammanträdet. Promemorian, den tidigare berörda promemorian rörande nedläggning av Hybosågen och disposition av överbliven och placering av manskap från Hybo såväl i Hudiksvall som i övriga inom övriga konnektioner återfinns först i samband med rapporten till styrelsesammanträdet. Men vi måste ha något belägg för det. Tredje mars 1938. Punkt. Och så är det stopp en stund. Vad var jag sa? Ja, det har vi inte skrivit. Alltså, till detta styrelsesammanträde föreligger en promemoria rörande nedläggning av Hybo sågverk. Denna promemoria går ut på en redogörelse för läget sedan Hudiksvallssågen genom tack vare de nya vägårdskranarna och i samband därmed verkställda sortering i samband därmed nybyggda sorteringsanläggning med mera visat sig kunna hantera en virkeskvantitet som ligger vid virkeskvantitet om minst 30 000 standard per år, sannolikt något mera. I anslutning härtill på basis härav har en grundlig undersökning genomförts angående Hybosågen och möjligheterna att behålla densamma. Fibrosågen tillkom år 1889 och 1888 i samband med att ett avtal träffades med Statens järnvägar om byggnad av bandelen Ljusdal-Hudiksvall och i samband därmed avtalades rörande den tidigare timmertransporten från Svinhammars skiljebom till Hudiksvall respektive till Iggesund. Vilket vid Svinhammars skiljebom är en i och för sig mycket originell anläggning så tillvida att den innebär att en bom lagts tvärs över Ljusne älv där ovanför denna punkt varande virke kan uppsamlas inom bommen och där sedermera virket till hybosågen kan utsorteras. Arbetet vid Svinhammar har varit mycket, innebär så som tidigare nämnts en arbetsstyrka om cirka 100 man eller i varje fall inemot 100 man årligen har sysselsatts med med utfyllning av virke till hybo och praktiskt taget av sågtimmer och pappersved till hybo ur den totala flottningsmängden på Ljusnel. Detta arbete har fortgått år från år, har visserligen förbättrats genom åtgärder som vidtagits av Iggesund, men i varje fall kvarstår den stora svårighet det innebär för det första att avskilja virket på angivet sätt och flotta detsamma in till sågen, men det dessutom också det speciella arbetarsvårigheter som föreligger då en så stor arbetsstyrka kan genom att nedlägga sitt arbete eller vålla svårigheter åstadkomma ett stopp i hela flottningen på Ljusne älv. Dessa svårigheter har nu existerat år från år och från 1890 och fram till år 1938. De förbättringar som kunnat göras vid utfyllningen har medfört betydande besparingar, men i varje fall kvarstår den stora svårigheten att utsortera virket på angivet sätt. Som bekant har på basis härav också hybosågen, i första hand hybosågen, tillkommit omkring år 1890 och har sedan arbetat ända fram till våra dagar för försågning av virke för Hudiksvallsbolagets räkning. Det sådana försågade virket har stablagts i Bregård, har lagrats i Bregård vid Hybo och har därifrån sedan efter det torkat kunnat järnvägen Ljusdal-Hudiksvall transporteras till Hudiksvall för utskeppning till bolagets kunder. Som bekant, och så som tidigare nämnts, nedbrann Hybrosågen i sin helhet år 1922, vid jultiden 1922, och byggdes sedan ny i form av en modern såg med fyra ramar, med fem ramar, en form av en modern såg med fem ramar på våren 1922. Sedan dess har Hybrosågen arbetat med mycket gott resultat, men tyvärr har naturligtvis dels det dyra skiljet och dels också de besvärliga transportförhållandena alltid varit en drawback för Hudiksvall, för trävarubolaget. Sedan Håstadsågen nu kommit i sådant skick att den ensam kan tillvarata och behandla timret för Hudiksvalls trävarubolag, var tiden inne att nedlägga Hybo och därmed komma ifrån alla de svåra kostnaderna. Iggesund lyckades genom överenskommelse med Strömljusne aktiebolag få disponera ett lagringsmagasin för timmer utanför Ljusne, och har därifrån kunnat med bogsering transportera pappersved och timmer till Hudiksvall. Till nyssnämnda relation till styrelsesammanträdet i mars 1938 har en utförlig promemoria utarbetats rörande disposition av de arbetare som dittills sysselsatts i Svinhammar respektive vid Hybrosågen. För arbetarna vid Svinhammar har några särskilda åtgärder ej behövt företagas, då dessa arbetare är att anse som en relativt löslig arbetargrupp som antar tillfälligt arbete under den tid skiljningen pågår, och som sedan kan sysselsättas med skogsarbete eller dylikt. I den nämnda promemoria som föreligger till föreligger i relationen till sammanträdet 1938, finns alltså en redogörelse för dispositionen av de bolagets arbetare som genom Hybrosågens nedläggning skulle bli utan arbete, utan sysselsättning. I promemorian anger antalet av dessa arbetare till 137 stycken. Och upptar en fördelning av dem i olika grupper. B, C och D. A, B, C och D. Vilka dels beretts arbete i Hudiksvall i samband med nedläggningen, dels beretts arbete i Hudiksvall, dels pensionerats med en viss begränsad pension per år, och dels beretts bostäder i Hybo eller Hudiksvall, dels också erhållit en engångsersättning såsom är en engångsersättning vid avslutandet av sitt arbete, samt varjämte ett rätt avsevärt belopp reserverats för ytterligare understöd och hjälp till åt dessa arbetare. Den sålunda uppgjorda planen har underkastats diskussion mellan arbetarnas fackförening och bolaget och har på så sätt icke föranlett några större svårigheter, utan har nedläggningen av Hybo har kunnat försiggå successivt och i bästa samförstånd. Bolaget beräknar sina besparingar genom nedläggningen av Hybo till i runt tal 200 000 kronor, men samtidigt också får samtidigt också merkostnader på cirka 130 000 kronor. Det var alltså en mycket omfattande justering av bolagets förhållanden som måste vidtagas i samband med hybornedläggelsen, och som framgår av nämnda promemoria sidorna 1-5 i relationen till styrelsesammanträdet i mars 1938. Själva avvecklingen kunde sedermera genomföras på ett ännu mer smidigt sätt, därigenom att bolaget i samband därmed dels utökade sin produktion vid Håstaholmen med genom anläggning av en snickerifabrik och den tidigare omnämnda lådfabriken, som det härigenom fick ta hand om en viss personalökning. Verkställande direktörens promemoria till styrelsen om Hybosågens nedläggning är daterad den 2 februari 1938. Samma finns en kopia av en skrivelse till Sågverksindustriarbetarförbundets ordförande till Sågverksindustriarbetarförbundets ordförande på vid Hybo, till ordföranden för Sågverksindustriarbetarförbundets avdelning vid Hybo, och även som en skrivelse till Sågverksindustriarbetarförbundets ordförande, herr Emil Nyström. Dessa skrivelser citerar jag följande, kolon ny rad, citationstecken. Vid sammanträffande med herr Forsmark, skrivelsen är ställd till fackföreningsstyrelsens ordförande herr Forsmark. Vid sammanträde med herr Forsmark den 26 mars 1938 i närvaro av förtroendeman av ordföranden Emil Nyström i Svenska Sågverksindustriarbetarförbundet har ytterligare från bolagsledningens sida betonats att hela förslaget är att uppfattas som ett program, vilket preliminärt godkänts av bolagets styrelse men icke innebär någon förbindelse från bolagets sida. Bolagsledningen har sålunda förbehållit sig rätt att med hänsyn till inträffade omständigheter justera programmet i den mån så befinnes lämpligt, även som att göra alla de individuella avvikelser därifrån som bolagsledningen finner för gott att vidtaga. Det hela får från arbetarsidan endast uppfattas som ett meddelande om det program som bolagsledningen tänkt sig att tillämpa för avvecklingen. För de arbetare som icke beredas anställning vid bolaget har ställts i utsikt att något understödsbelopp kan komma att utgå år 1939 i den mån de ej kunna skaffa sig annat arbete. Så som ovan berörts har avvecklingen av Hybrosågen kunnat genomföras utan några som utan större svårigheter och framförallt utan att några arbetare därigenom försatts i försämrat läge. Vid styrelsesammanträdet i mars 1939 beslöt styrelsen att genomföra en avbrottsförsäkring, att teckna en avbrottsförsäkring för bolagets olika verk motsvarande en för Håstaholmen skulle denna avbrottsförsäkring gälla högst 450 000 kronor för 6 månaders ansvarstid motsvarande 900 000 kronor per år. För cellulosafabrikerna gäller en motsvarande ansvarstid om så och så mycket. Det måste vi lämna öppet tills jag får tag i det.
Mm.
Styrelsesammanträde den 8 juni 1938. Sammanträdet föreligger en sammanställning över beräknad produktion vid bolagets olika verk. Det anmärkes härvid särskilt att den tablå som uppgjorts häröver och som bifogats till relationen måste bli beroende av den politiska utvecklingen inom olika länder och företag. Stopp. Det antecknas att sågverksdriften efter att under tiden januari-mars har fortgått under 4 dagar i veckan varit helt nedlagd under tiden 25-3 till 8-4. Allt på grund av minskad timmeranskaffning beroende av sammanslutningen ETEX beslut om begränsning av produktionen. Det antecknas vidare att den plan som uppgjorts rörande avvecklingen av Hybo har genom sågverksförvaltningen delgivits arbetarna och har varit föremål för förhandling mellan förvaltningen och arbetarnas representanter varvid full enighet förelegat om dispositionen av arbetarna i samband med avvecklingen. Vederbörlig hänsyn successivt tagits till de framställningar som gjorts för arbetarna i denna gjorts av arbetarna i denna fråga. Man berör också i detta sammanhang den ökade trävaruskeppning som genom Hybrosågens nedläggning kommit att äga rum över Hudiksvall då den tidigare skeppning som kunnat försiggå per järnväg från Hybo på detta sätt blivit nedlagd. Det där kan vi läsa, det tror jag inte är så särskilt viktigt. Sulfatfabriken har som tidigare angivits en ny återvinningsanläggning i en så kallad Tomlinson-panna installerats. Den har visat gott, mycket gott resultat och har, och man har all anledning att antaga att man på basis därav ska kunna både förbättra gången vid produktionen vid fabriken och ej minst dess driftsäkerhet och dess driftsäkerhet, punkt. Den nya kisugnen har tagits i drift och man har på så sätt vunnit ökad kontroll och förbättrad kvalitet av cellulosafabrikens produktion. I samband härmed har också vedrenseri och barkhus vid sulfitfabriken och ombyggts och rationaliserats. Det antecknas i relationen för citationstecken. För dagen har vi ansett lämpligast att ytterligare något avvakta utvecklingen och studera olika apparaters funktion innan vi slutgiltigt framlägga resultatet för styrelsen. Ordertillgången för järnverket är fortfarande tillfredsställande så tillvida som order finnas för full drift av Lancashireverket till och med augusti månad. Trekolspriset har nu gått tillbaka från förut kronor 25 till kronor 20 per vagnskuverad läst, vilket medför en viss lättnad för trädgårdshyttan även om man fortsättningsvis måste räkna med att denna produktion går tillbaka och kommer att upphöra. Det försämrade marknadsläget för skogsprodukter har förandet en vägran har förandet att vissa gamla virkesköpare har vägrat mottaga det relativt dyrare köpvirket. För vår del har vi härvid på alla sätt sökt visa hänsyn till våra virkesleverantörer, alldeles särskilt inom Dellarnas vattendrag. Och sålunda bibehållit alla tidigare avslut för virke. Relation att vattenledningsanläggningen vid Igesund fortgår enligt föreliggande plan och att till den första i sjätte har vatten nu kunnat påsläppas till cirka 110 privata fastigheter i egna hemsområdet och 120 lägenheter i bolagets fastigheter. Totala antalet berörda lägenheter i brukets bostäder är cirka 575, varav dittills endast 75 icke har berörts av vattenledningen. Till och med utgången av detta år, det gäller alltså 1938, är avsikten att sammanlagt de 130 privata fastigheterna och cirka 320 lägenheter i bolagets fastigheter samt dessutom folkskolan, konsumtionsföreningen och huvudkontoret skulle vara försedda med vatten och avlopp. Sen har fortsättningsvis haft svårigheter att försälja sina trävaror särskilt på den engelska marknaden. Och har därmed tvingats att reducera avtalade kvantiteter och priser. Upprepade prisreduktioner och försök att pressa på marknaden varor som den icke upprepade prisreduktioner och försök att pressa på marknaden till citationstecken. Varor har medfört ett permanent osäkerhetstillstånd som gjort att även köpare vilka eljest skulle ha varit beredda att kontraktera ryska varor hållit sig tillbaka. Man har såväl inom Finland som Sverige enats om att försöka iaktta återhållsamhet hos trävaruköpare och så att man inte jagar upp priserna. Basis för denna politik är att England i varje fall under detta år kommer att importera mellan 1500 och 2000 standards, bara tills dato endast 400 000 av 500 000 standards inköpts, så att det sålunda finns ett betydande inköpsbehov som ännu inte har kommit fram. Det är emellertid antecknas att priset för Skytums furubattens från att ha varit uppe i 15 pund nu nedgått till omkring 13 pund och i vissa fall 12,10 från öppningspriset. Det är rätt märkligt att vid denna tid och efter den uppgång som man kunde konstateras föregående år priset fallit så avsevärt. Priset på såväl på trävaror som på cellulosa. Det föreligger fortfarande osäkerhet rörande möjligheterna att få licenser för import av de tyska varor som vederbörande tysk importlicens för de varor vederbörande kontrakterat. Detta gör att man inom trävaruexportföreningen är osäker om förhållandena överhuvudtaget är osäker om förhållandena mellan Sverige och Tyskland på detta område. Nya agent på Danmark, firman Philip Gottlieb, har visat sig arbeta mycket tillfredsställande och vi har sålunda bekräftat vårt definitiva avtal med denna firma. Det kan här inom parentes anmärkas att firman Philip Gottlieb alltjämt kvarstår som vår mycket uppskattade agent för Danmark. Det var hon på Danmark kanske jag ska säga. I fråga om cellulosa noteras i första hand att i det enstaka fall där eljest en verklig notering förekommer torde priset för stark sulfit ligga vid omkring 140 kronor till 145, vilket bör jämföras med 180 till 200 kronor som varit fallet föregående år. Sammanslutningen SPS, vi ska se. Sammanträde i Stockholm den 6 april. Var det beslutades en produktionsbegränsning om officiellt 20% för återstoden av året. Vilket nu, då 3/4 av året är kvar, motsvarar effektivt 15% på de beräknade tillverkningskvantiteterna.
Följde alla fabriker sedan rekommendationerna från SPS?
Ja, inte precis, men i tillräcklig grad för att möjliggöra en förbättring av marknadsläget. Det var ett visst samarbete. Vi var, hörde väl inte till de allra lojalaste, men i stort sett så gick det nog bra. Just nämnda priset för stark sulfit om, vad var det? Nämnda priset för stark sulfit om 140 kronor respektive för lättbrikt sulfit 160 kronor bör jämföras med nu noterade pris. Ja, det inte stämmer inte. Nu noterade pris av 160 kronor för stark sulfit. 185 kronor för lättblekt och 237 kronor för blekt. Priset är sådana, ligger sådana avsevärt lägre. Som vanligt kompletteras i för närvarande relationen med en redogörelse för våra ekonomiska förhållanden, speciellt beträffande valutatecken i olika länder och banker. Man trädde den 2 juni 1938. I relationen är till den sjätte, nästa relation är till den 6 september. Vet du var fick jag 2 juni ifrån? Det här är 1 juni. Jaha. I anslutning till bolagsstämman. Och där fattas sedvanliga en rad beslut angående sågverken med flera. Vi ska inte sätta igång än.
Vilket datum var det här?
Det här är 2 juni.
Jaha.
Det antecknas att driften vid sågverket vid Håstaholmen har under januari till mars fortgått 4 dagar i veckan och den har varit helt nedlagd under tiden 25/3 till 8/4. Allt för att verkställa utav ETEK anbefalld produktionsbegränsning. Annars har arbetet fortgått ostört och helt enligt våra beräkningar. Jag nämnde vidare att Tomlinsonanläggningen vid cellulosafabrikerna under tiden har tagits i drift och gått bra. Den nya kisugnen har likaledes tagits i drift och det som här anges avser sålunda att understryka att vi anser oss ha kommit i en något lugnare period när vi kan fullfölja och genomföra de reparationer och förbättringar som varit önskvärda. Vi har sedan styrelsesammanträde som jag sa den 23 september. Mark. marknaden är någorlunda normal, men vi har givetvis att räkna med den produktionsinskränkning som beslutats genom ETEC och som vi måste tillämpa i fråga om trävaror. I fråga om cellulosa har SBS föreslagit en fortsatt produktionsbegränsning. En fortsatt produktionsbegränsning om stopp. Fortsatt produktionsbegränsning om 20%. Nedgången i marknadsläget har spritt sig från USA till Europa. Och man får förutsätta att SPS ska lyckas i sitt arbete att på så sätt bibehålla marknadsläget vid åtminstone någorlunda normal nivå. Det är produktionsbegränsningen blir officiellt för återstoden av året 20%, men då 3/4 av året är kvar blir den effektivt endast 15%. Svenskt och norskt håll yrkar man på en ökad begränsning av produktionen, men man har svårighet att övertyga våra finska vänner härom.
Amerikanerna stod väl utanför STS?
Jaha, de stod utanför. Helt och hållet.
Kunde inte de på sätt
men, i Amerika fanns ingen sammanslutning av den arten, och där är det faktiskt olagligt att träffa överenskommelser om produktionsbegränsning. Jaha. Eller något dylikt i prisfrågor. Det hindrar ju inte att man direkt, att man hela tiden står i förbindelse med sina vänner i USA och försöker att samarbeta med dem.
Kunde inte de på så vis förstöra marknaden?
Nej, det fanns inte. Tillverkningen av sulfitcellulosa och även sulfatcellulosa hade vid den tiden inte tagit så stor omfattning.
Jaså.
Utan Sverige, Norge och Finland var fortfarande utav rätt stor betydelse för den amerikanska marknaden.
Jaha.
Så småningom med tiden blev det så och är fortfarande så idag, att någon produktionsinskränkning att vi inte kan yrka på en produktionsinskränkning i Amerika därför att vi har ingen makt. Amerikanerna följer sin egen och har nu en så stor egen tillverkning att de inte betyder någonting, att vi inte betyder någonting på deras marknad. Tidigare under hela 1920-talet då var vi praktiskt taget helt de som reglerade den amerikanska marknaden. Då fanns det inga större sulfatfabriker utan någon betydelse i USA. Var sulfat eller sulfit?
Gäller samma sak Ryssland, att de inte heller hade några cellulosa?
Ryssland hade inte då och har fortfarande inte cellulosafabriker i sådan utsträckning. Ryssarna har, samtidigt som ryssarna har ökat sin produktion mycket avsevärt, så har den produktionen i högsta grad kommit att gå åt att absorberas inom Ryssland. För att Ryssland är så stort land. I denna relation finns det är här alltså till
september 38.
September 38. Där finns alltjämt vissa noteringar om en växelskuld i England på 100 000 pund, varemot man eller som man har upptagit, den här skulden har man upptagit i pund för att på så sätt kunna möta inkommande likvider vid den kurs som då råder. Sammanträde den 6 september.
September, det var ovanligt, det har väl inte varit förut?
Nej, men den 6 september det är väl säkerligen på grund av det allmänna politiska läget som man tycker att det är riktigt att styrelsen sammanträder. Och det står också med hänsyn till det föreliggande marknadsläget och försäljningssituation för sulfatfabrik och sågverk. Och även med hänsyn till att sågverksdriften och driften i cellulosafabrikerna är sammankopplade genom disposition av sågavfallet synes det lämpligt att verkställa en motsvarande reduktion av tillverkningen av sulfatcellulosa och sågade trävaror och planera sålunda nu att hela bolagets produktion med undantag för träsliperiet praktiskt taget kommer att stoppa under samma tid som ovan angivits för sulfitfabriken, det vill säga en fortsatt inskränkning av driften vid sulfitfabrikerna under året. Denna inskränkning kommer att under år 1938 omfatta sammanlagt 8 kommit till styrelsesammanträde den 6 december 1938. September. 6 september, sa jag väl.
Ja.
Och därvid konstateras att man föreslår nu att inställa driften vid, att minska driften vid sulfitfabriken. Om sammanlagt 8 veckors produktion, varav en viss del redan fullgjorts av oss genom inskränkning under drift och i samband med semesterveckan. Ännu återstår det emellertid. En viss ytterligare driftreduktion. Och man föreslår att fullgöra denna. Genom att inställa driften vid sulfitfabriken under 3 veckor i oktober samt under 2 veckor vid jul- och nyårshelgen. Vi har det där igång.
Ja, det har vi.
Med hänsyn till föreliggande marknadsläge och försäljningssituation för sulfatfabriken och sågverken och även med hänsyn till att sågverksdriften och driften vid cellulosafabriken är sammankopplade genom sågavfallets disposition synes det lämpligt att verkställa en motsvarande reduktion av tillverkningen av sulfatcellulosa och sågade trävaror och planeras därför att med undantag för träsliperiet stoppa praktiskt taget samtliga verk under den tid som har angivits för sulfitfabriken. Dock med möjligen någon förkortning därav sedan om det visar sig en förbättring i marknadsläget. Styrelsen beslutar i överensstämmelse här med dock att driften ska kunna fortgå i den mån försäljningsläget så medger. I detta sammanhang har man upptagit frågan om tillverkning av färdiga trähus, en tillverkning som tagit allt större, som har tagit allt större intresse i anspråk, och styrelsen föreslår, och man föreslår nu styrelsen att upptaga denna tillverkning. I första hand har man föreslagit att den skulle äger rum i vår nuvarande torkhusbyggnad för installation av en och att man där skulle installera såväl en snickerifabrik som en fabrik för snickerier till trähus. Denna fråga blir emellertid föremål för fortsatt utredning och vi tror du får anledning att återkomma till den senare. Skeppningarna har i övrigt fortgått i ostörd omfattning och man kan ifrågasätta om det är riktigt att inskränka driften i så stor utsträckning som här varit föreslaget. Ja, Tomlinson, ja, man redogör här för den nya Tomlinsonanläggningen och konstaterar att den har väl motsvarat sina kalkyler. Dock har kemikalieförbrukningen varit något högre. Det håller man på att bearbeta och tror sig kunna väl komma över den svårigheten. Samtidigt har personalen kunnat minskas med 11-12 man, vilket tog ytterligare medföra. Och man kan beräkna att ytterligare någon minskning ska kunna vidtagas. Det visar sig att i samband med den nya Tomlinsonanläggningen kan man räkna med att genom att den arbetar med ett högre tryck och att man på så sätt får förbättrad ekonomi från ångpannehus och kraftanläggning. Man får fram ett kraftbelopp om 600-700 kilowatt som tror du vara praktiskt taget direkt netto och motsvarar ett värde om 40 000 kronor per år. Utbeslutade anläggningen för kraftöverföring från till sågverket i Hudiksvall är nu färdig och har tagits i drift från den 28 augusti. Anläggningen fungerar hittills helt enligt beräkning och synes den komma att medföra en avsevärd besparing i fråga om vårt kraftabonnemang. Stopp. Beslutar vidare i detta sammanhang att anslå vissa belopp, i första hand 110 000 kronor för nya kokare i sulfatfabriken. För två nya kokare i sulfatfabriken. Och man räknar med att härmed vinna framförallt en kvalitetsförbättring för sulfatmassan. Punkt. Stopp. Intresse att följa den tabellariska översikt över avverkningslöner och köpvirkespriser vilken som vanligt fogas till relationen och som visar att vi ännu icke nått, eller att det kostnadsläge som vi nu arbetar med alltjämt är, måste betecknas som mycket rimligt. Kring på Iggesunds skogar beräknas fortsättningsvis för 1938 till 1,18 kubikmeter per hektar. På Strömbacka skogar 3,30 kubikmeter per hektar. Allt detta visar så som tidigare berörts att förvärvet av Strömbacka varit utomordentligt lönsamt samtidigt som vi hela tiden kunnat hålla avverkningarna inom den ram som motsvarar tillväxtökningen på skogarna eller ligger under den. noteras att man kunnat fortsättningsvis eller kunnat sänka omkostnaderna för skogsavverkning med cirka 10%. Det ifrågasättes om detta kan vara klokt. Nej, det ska vi inte säga. Stryk det. Vi vevar tillbaka lite. Ifrågasätter om detta. Ja, man säger ingenting, vi ifrågasätter ingenting. Vi säger bara att vi konstaterar att genom successiva löneregleringar och praktiska åtgärder inom skogsarbetet har arbetskostnaderna kunnat minskas med cirka 10%. Gick det bra det där? Läget. Och där är det att märka att trots det tidigare relativt höga marknadsläget har man nu och den efterfrågan som förelegat på trävaror har man nu kommit i så långt i balans att man helt enkelt inte kan sälja de varor man har helt och hållet, och det beror måste väl i viss grad tillskrivas den allmänna överenskommelsen om som kallas ETEC. European Timber Exporters. Jag har tittat på vad det är. Sådana, trots ytterligare ansträngningar, inte synas kunna försälja sina trävaror i beräknad kvantitet, det vill säga cirka 300 000 standards för året. Och det innebär ju en viss förbättring från svensk och finsk synpunkt. Särskilt från svensk och finsk synpunkt. Stopp. Man har arbetat med ryssarna för att söka genomföra en gemensam prispolitik. Det har emellertid icke lyckats och det står fortfarande öppet om det ska kunna gå. Säkert är emellertid att de ansträngningar som har gjorts för detta ändamål har så tillvida burits frukt att ryssarna ändå inte ytterligare sänker sina priser så vitt man nu kan hoppas. Ett tecken på ytterligare försvagning av marknaden är att våra köpare av sillstav som tidigare kontrakterat om vår fulla produktion nu framställt om viss begränsning av våra leveranser. Marknaden för lådämnen har likaledes varit under sommaren varit svag, men tack vare våra försäljningar under föregående år har vi kunnat hålla lådämnesfabriken i full sysselsättning. Våra sammanlagda försäljningar av trävaror för år 1938 utgör nu vid denna tidpunkt, det är i september 1938, 13 000 standard sågade och hyvlade varor, 950 standard sillstav och inte mindre än 4305 standard. Vi skulle kunna ta in lite till för att ge ett intryck av det allmänna marknadsläget. Citerar vi följande ur relationen till, var det september det här?
Ja.
Så i september 1900, till början av september 1938. De få fall där verkliga försäljningar förekommit torde prisläget för stark sulfit ha nedpressats till 130 till 135 kronor per ton i nettofob för leverans innevarande år samt 135 till 140 kronor för leverans 1939. För vår lättblekta specialsulfit har priset legat vid 150 till 160 kronor för leverans i år och för kommande år 155 till 165 kronor. Lagren i Amerika har hela tiden varit mycket stora på grund av den starka inskränkningen i tillverkningen som förekommit vid praktiskt taget samtliga amerikanska pappersbruk. Jag citerar allt detta för att ge ett intryck av hur svagt marknadsläget i själva verket varit vid och omkring krigsutbrottet 1939. Har försökt att enas om att nå enighet om att begränsa den föreslagna produktionsinskränkningen ytterligare, men det har inte lyckats då fabrikerna har mycket olika inneliggande lagerkvantiteter och på det viset därför varit intresserade av att reducera sina lager så långt som möjligt. Det är märkligt så som en tendens att ytterligare finna att våra specialkvaliteter varit till utomordentligt stor nytta. Då vi har kunnat sälja väl hälften av vår produktion i dessa kvaliteter och med mycket gott resultat. Någon motsvarande sammanslutning av sulfatmassefabrikanterna finns för närvarande icke, men frågan om produktionsbegränsning har på sina håll diskuterats mellan de svenska och finska föreningarna. Finnarna har emellertid härvid visat sig avböjande då det under tiden byggt ut sin produktion i rätt avsevärd grad och därför har velat också tillgodogöra sin nya kapacitet. Jag räknar med att möjligen kommande år kunna förmå finnarna att delta i en produktionsbegränsning av större omfattning. För vår del har vi på sin tid räknat med att årets produktion var utsåld och även att vi försålt en stor del av nästa års produktion, av 1939 års produktion. Tyvärr har vi varit tvungna att i ett flertal fall medge uppskov och konvertering av ingångna kontrakt, vartill kommer att av våra rätt omfattande försäljningar till förutvarande regelbundna avnämare i Tyskland licenser beviljats endast för en mycket ringa del. Det ska märkvärdigt att medan vi tidigare kunde beröra försäljningarna till olika länder och särskilt till Tyskland och USA mera ytligt och mera reguljärt så har nu redogörelse för försäljningarna kommit att ta allt större del i anspråk utav relationerna. Detta gör att det kan vara tillrådligt att när man skriver ut den slutliga historiken ta med mera utav vad som finns i relationerna i detta avseende längre fram. Så sammanträde den 15 december 1938. Man räknar där att den totala årstillverkningen vid sågverken beräknas innevarande år uppgå endast till 24 000 standard mot 27 000 året före. Lådämnen beräknas tillverkningen uppgå till 5 000 standard, men det är nog en överskattad kvantitet. Trävarulagret vid årsskiftet beräknas innevarande år kommer att ungefär motsvara ingående lagret, det vill säga 13 000 standard. Det är så pass stort utav den orsak att man måste ju lagra med tanke på att hinna torka, att varan ska hinna torka. Men jag tvivlar nog på att den där siffran kommer att motsvara den rätta siffran. För år 1939 beräknas tillverkningen av sågar och hyvlar i trävaror uppgå till cirka 20 000 standard. Är vi med?
Ja.
20 000 standard, inklusive lådvirke. Härtill kommer då 1200 standard sillstav och cirka 100-150 standard stav av avfall. Tillverkningen av lådvirke är, som jag nyss nämnde, i hög grad beroende av marknadens utveckling och kan därför ej överblickas. Maximikapacitet kan beräknas till 5 à 6 000 standard. Arbetet med uppförande av den nya fabriken för tillverkning av färdiga trähus och snickerier pågår, och att man räknar med att denna fabrik ska drift i början av kommande år. Så som framgått utav tidningspressen vid denna tid har avtalen inom sågverk, cellulosa och pappersindustrin prolongerats från 1 november till på 1 december och sedermera årets slut, men man har i alla fall goda utsikter att kunna åstadkomma en förlängning av avtalet. I sammanträde i Stockholm den 1 november 1938 har beslut fattats om fullgörande av ytterligare 7 veckors driftstopp vid samtliga sulfitfabriker i Sverige, Norge och Finland före den 1/7/1939. För vår del kommer vi att verkställa denna driftsinställelse dels i samband med stoppet vid jul och nyår samt vidare omkring påskhelgen, pingsthelgen och vid midsommar, i vilken omfattning driften vid sulfitfabriken i anslutning härtill kommer att stoppas får bli föremål för senare övervägande, beror givetvis av avsättning och marknadsläge. Knyter, vi spelar in det, vi anknyter till styrelsesammanträde den 15 december 1938. Vid detta sammanträde berördes i första hand fråga om fortsatt produktionsinskränkning vid sågverk och cellulosafabriker. För sågverket föreligger en bestämmelse från den internationella sammanslutningen ETEC, som i viss grad reglerar vår beräknade försäljning av trävaror. Trävaruskeppningarna måste sålunda begränsas till viss angiven kvantitet beroende av den totala kvantitet som disponeras för marknaden. Stopp. Vår del innebär, vi sätter igång, för vår del innebär denna begränsning i föreliggande fall att sågverksdriften varit nedlagd under tiden 8/10 till 23/10. Under våren beräknas ytterligare ett driftstopp om cirka 3 veckor vid påsk, likaledes förbundet med motsvarande driftstopp vid cellulosafabrikerna. Och beräknar vi att med iakttagande härav timmerlagret ska räcka för full drift till dess nytt timmer tillförs när flottningen kommer igång. Stopp. Ta trävaruskeppningarna från Hudiksvall kunnat fortgå i fullt normal omfattning. Och så vitt man då kunde bedöma skulle i någon övervintring av försålda lager icke ifrågakomma. Stopp. För cellulosafabrikerna gäller att driften vid sulfitfabriken varit inställd i samma proportion som sågverksdriften, under det att sulfatfabriken likaså på grund av överproduktion varit inställd under samma tid, 8/10 till 23/10. Men här har emellertid därutöver beslut fattats om fullgörande av ytterligare 7 veckors driftstopp vid samtliga sulfitfabriker i Sverige, Norge och Finland före 1/7/1939. För sulfatfabriken föreligger icke motsvarande beslut, men tog det så ett sådant beslut i varje fall kommit av sig själv på grund av av rådande överproduktion. Stopp. Vid sulfatfabriken har enligt tidigare beslut en kapacitetsökning genomförts motsvarande genom beställning och leverans av 2 nya sulfatkokare. Det är ju rätt märkligt att en sådan utökning förekommer samtidigt med en överproduktion, men produktionsökningen är tidigare planerad och har säkerligen sina starka motiv. Stopp. Träsliperiet har hållits igång så långt vattentillgången medgivit. För träsliperiet gäller ju framförallt att tillgodogöra den disponibla vattenkraften. Produktionsinskränkningen kommer sedan av sig själv i den mån vattentillgången minskar. Stopp. För järnverket har ordertillgången under hösten 1938 varit relativt god. Vi har bland annat haft en stor order på råskenor för franska statens räkning. En order som sannolikt sammanhänger med krigsberedskapen i Frankrike. Stopp. Verkstaden har normal sysselsättning. Stopp. Det konstateras vid detta sammanträde att den beslutade vattenledningen nu är i största nu är genomförd, nu är utförd och till 75% ansluten, har vattenledningen redan anslutits till det centrala nätet. Den totala kostnaden för dittills utfört arbete utgör cirka 450 000 kronor. Och man beräknar att ytterligare medel om cirka 150 000, så 450 000.
Ja.
Och att om ytterligare cirka 150 000 kronor erfordras för att avsluta projektet eller för att framföra projektet till att täcka nuvarande behov. Stopp. Och om arbetsavtalen är de stora avtalen för sågverk och cellulosa prolongerade. Däremot föreligger önskemål om vissa justeringar för jordbruksarbetare för jordbruksarbetare och i fråga om skogsarbetet för vissa distrikt inom Strömbackaområdet. Dessa avtal är emellertid icke av den art att det vållar några större svårigheter, utan innebära endast mindre justeringar i anslutning till i övrigt gällande avtal inom andra områden. Från sammanslutningen ETEC föreligger förslag om en total reduktion, total kvantitetsreduktion om cirka 5%, om en ytterligare total reduktion om cirka 5%, varigenom hela produktionsreduktionen skulle röra sig om högst om 20%. Detta förslag har ännu inte godkänts av samtliga deltagare, men torde nog komma att genomföras. Stopp. Trädgårdsföreningar har lämnat för sillstav och lådbrädor har varit något svagare och våra köpare har begränsat sina uttag enligt gällande kontrakt, särskilt för sillstav. Vi har emellertid goda förhoppningar att denna marknad ska kunna förbättras. Detsamma gäller marknaden för lådbrädor. Sulfit som sulfatcellulosa måste för närvarande betecknas såsom mycket svagt. Och torde resultera i fortsatt beslut om produktionsinskränkning under kommande år. Lagren i dockorna i USA, som i början av året uppgick till närmare 300 000 ton, har sedermera successivt minskat Men sysselsättningen av i de amerikanska pappersbruken har å andra sidan under inflytande av den något förbättrade konjunkturen ökats från 60-70% till 80% i slutet av november. Dessa förhållanden gör att man åtminstone för sulfitmassa borde kunna räkna med en något stabilare marknad under år 1939 och därefter. Det har sedermera också visat sig i den uppställning över uppnådda priser för cellulosa som föreligger föreligger på hösten 1938. Det antecknas emellertid samtidigt citationstecken att för sulfatmassa är situationen avsevärt mörkare och kan i det närmaste betecknas som tröstlös. Någon sammanslutning av sulfatmassefabrikanterna för reglering av produktionen finns ju ännu mycket, och det försök som gjorts särskilt från svensk sida att åstadkomma en motsvarighet till SBS i fråga om sulfatmassa har hittills avböjts, framförallt från finskt håll. I Finland har man byggt två nya stora sulfatfabriker, och dessa har stort intresse, har icke samma intresse av att begränsa produktionen som de äldre fabrikerna. Kan man säga att cellulosamarknaden vid slutet av 1938 är mycket ojämn och kan betecknas med såsom svag, särskilt i fråga om sulfatcellulosa. Marknaden för järn och stål har under hösten varit avgjort svagare, men vi har dock kunnat hålla järnverket igång i någorlunda tillfredsställande omfattning. Stopp. Det föreligger till styrelsesammanträdet i december en översikt över finansplanen för kommande år. Att i avsevärd grad iaktta kursläget för de olika valutorna. Och vi har alltid ett samarbete, i detta fall samarbete med firman Guinness Mahon & Company i London. Till styrelsesammanträdet i december 1938 föreligger en utredning med förslag om anläggning av en fabrik för framställning av färdiga trähus. Tanken är härvid att för detta ändamål kunna disponera mindre gångbara trävaror och att det är samtidigt också installera maskineri för tillverkning av köksnickerier för inredning i trähusen. Samtidigt har man också samtidigt föreligger också förslag om tillverkning av dörrar enligt en specialmetod. Enligt en specialmetod. Närmare utredning härom ska föreläggas vid kommande styrelsesammanträde. Vid sammanträdet i december finns till sammanträdet i december finns också en redogörelse, en slutlig redogörelse för avvecklingen av hybosågen med uppgift på i vilken utsträckning tjänstemän och äldre arbetare kunnat placeras och respektive reguljära ersättningar i motsvarande en avgångspension. Den är synnerligen intressant och visar att några större svårigheter icke behövt föreligga för placering av såväl arbetsledare som arbetare. Härutöver finns ju redan tidigare avsatt ett visst belopp för att möta tillfälliga svårigheter. Detta har icke i större utsträckning behövt klaras i anspråk. Vid styrelsesammanträdet i december föreligger också ett förslag från aktiebolaget Hereditas som övertagit vissa tillgångar som genom Skandinaviska banken övertagit vissa tillgångar omfattande gruvandelar, vissa tillgångar omfattande gruvandelar som tidigare ägts av Iggesund tillsammans med Ljusne Voxna aktiebolag. Dessa gruvtillgångar har i enlighet med föreliggande förslag kunnat försäljas. Det hela rör sig om sammanlagt 33 000 kronor. Stopp. Omfattar den så kallade August och Maria gruvaktiebolag i Västmanland. Stopp. Det är inte säkert att man... Styrelsesammanträde den 16 mars 1939. Stopp. Sågverksdriften har fortgått i normal omfattning men med iakttagande av tidigare fattade beslut om begränsning av produktionen. Stopp. Det konstateras att trävaruskeppningarna från Hudiksvall detta år har kunnat fortgå praktiskt taget hela vintern utan allt för stora svårigheter. Stopp för cellulosafabrikerna att noteras att tidigare beslut om produktionsbegränsning medför hel driftsinställelse under 2,5 veckor har medfört full driftsinställelse under 2,5 veckor. fabrikerna ha tidigare beslutade reparationer och kompletteringar genomförts. Sålunda har en ombyggnad verkställts av ångpannorna 5 och 6 för möjliggörande av ökad ångproduktion som tidigare beslutats. Stopp. Delen av sulfatfabrikens kokeri med 2 kokare som likadels enligt tidigare beslut har genomförts. Och därigenom har kapaciteten, tillverkningskapaciteten för sulfatfabriken stabiliserats. Stopp. Vi börjar igen. För höjande av kvaliteten på sulfitmassan och för att bringa storleken av selleriet i överensstämmelse med sulfitfabrikens nu utökade kapacitet har ett förslag godkänts om ombyggnad av sulfitselleriet för en beräknad totalkostnad om 140 000 kronor. Denna utbyggnad medför icke någon ökad byggnadskostnad då installationerna kunna genomföras inom nuvarande ram. Sätt i anslutning till och delvis under den tid produktionen varit inställd för produktionsminskning en rad kompletteringar och reparationer inom anläggningen genomförts med mycket goda resultat som möjliggör såväl en ökad produktion som en förbättrad kvalitet. Verket noteras den tidigare omnämnda försäljningen av råskenor till Frankrike. Den behöver inte ta. Sammanträde den 9/3 har vi varit inne i mars, nej?
Ja, det fick jag den uppfattningen.
Att det gällde?
Att det gällde marssammanträdet.
Allt som nu sägs?
Ja.
Hoppar vi över det där. Men det är
det första på året.
Ja, det är det första på året, ja.
Ja.
Men det är sant. Men har vi inte sagt det klart ifrån till sammanträde i mars?
Jo då, men jag kommer inte ihåg vilket datum det var.
Nej, därför att det stämmer inte det. Här måste föreligga något misstag. Det som tidigare här har inspelats avser styrelsesammanträdet styrelsesammanträdet i januari 1939.
Jaha, januari. Ja. Då kan vi ändra på det.
Och vi kommer nu fram till styrelsesammanträdet torsdagen den 16 mars 1939.
Jaha. Det är ju lätt
att ändra. Här noteras att sågverksdriften fortgått i normal omfattning, men att man beräknar att i slutet av april inställa driften för fullgörande av tidigare åtagen produktionsbegränsning och och i avvaktan på tillförsel av nytt timmer från flottningen i början av maj. Vi räknar att på så sätt kunna hålla sågverket i drift under praktiskt taget hela året stopp. Med undantag här berörda driftsinställelse. Och så var det. Vid sulfitfabriken har driften varit inställd under tiden 23/12/1938 till 15/1/1939 och samt 23/12/1938 till 18/1/1939 för fullgörande av åtagen produktionsbegränsning. Fabrikerna har i övrigt arbetat fullt tillfredsställande. Och för sulfatfabriken gäller detsamma, det vill säga att driften har varit inställd under den angivna perioden. Det är överhuvudtaget mycket har önskvärt att fabrikerna får arbeta parallellt. Endast fabriken blir stillalagd, kostnaderna för den andra avdelningen kommer att öka i avsevärd grad. Tillgången för träsliperiet har under vintern varit mycket jämn och driften har kunnat fortgå med 6 stenar.
Med
6
stenar,
förlåt? Med 6 stenar, ja. Man räknar produktion. Träsliperiet arbetar på så sätt att trä kapas i bitar och dessa bitar pressas mot slipstenar som på det viset river sönder veden till en slipmassa, till vad man kallar en mekanisk massa. Denna slipmassa, vi behöver inte med den blir vanlig. Det har haft någorlunda normal sysselsättning tack vare bland annat framställning av så kallade övervällda råskenor. Det vill säga det är råskenor som har underkastats en eftervällning och på så sätt varje man på så sätt fått fram ett renare järn, kunnat valsa ur slaggprodukter ur järnet. Skogsarbetet har liksom tidigare kunnat fortgå relativt ostört med en och annan mindre och lokalt, helt lokal tillfällig arbetskonflikt. I sådana fall kan man ju i sämsta fall för en händelse kan konflikten inte biläggas för att flytta en avverkning från en plats till en annan. Det är den fördel man har med skogsarbetet. Och den är mycket stor så tillvida att man på så sätt kan reglera skogarnas avkastning också. Ryssarna uppträder alltjämt i viss grad störande på trävarumarknaden. De har för försäljning på den engelska marknaden beräknat en kvantitet om 300 000 standard. Men så vitt nu kan bedömas kommer de inte närmelsevis att uppnå den kvantiteten och har tills vidare därför begränsat sina försäljningar till 270 000 standard. Det är att undan för undan redogöra för de olika marknaderna. I stort sett är ju förhållandena år från år ganska lika när det gäller trävarumarknaden. Gustav har vi kunnat göra ett större kontrakt till, om, till ett relativt acceptabelt pris, pund 13,10. Men det synes vara osäkert om vi kan räkna med att köparna kommer att ta ut hela kvantiteten. Lådbredder har varit avgjort svagare. Jag är inte alls säker på att vi kommer ta med allt det här.
Nej, det är ju lättare att stryka.
Det är lättare att stryka. Cellulosamarknaden är fortfarande märkvärdigt svag. Och det är att notera att denna svaghet gäller både sulfit och framförallt sulfatmassan. Det hela, man kan härvid konstatera att, så att starka krav framställs på upplösning av sammanslutningen SPS, men att man särskilt från svensk sida som man har kunnat motarbeta dessa förslag och att sammanslutningen SPS alltjämt verkar och verkar, säkert verkar till det bästa, därför att den analyserar marknaden och därför och försöker anpassa befintliga kvantiteter till den avsättning som kan påräknas. Där är det så att det är nya affärer som man nu kan avsluta många gånger baserar sig på ett avtal om annullering av tidigare kontrakt till högre priser och återförsäljning av motsvarande kvantitet till dagens priser. Och man söker då i varje fall öka kvantiteten vanligen till det dubbla så att man säljer motsvarande kvantitet en gång till och till det lägre priset. Och så
jag tänkte fråga, kunde köparna annullera ett kontrakt på det där viset?
Nej, detta är helt oriktigt och det har varit stark opposition både i köparländerna, både i säljarländerna naturligtvis där, men även i sådana köparländer som man kan säga vill arbeta, vars köpare vill arbeta mer korrekt. Å andra sidan så händer det ju många gånger att en gammal reguljär köpare som har tecknat ett kontrakt för att på så sätt garantera sin råvara sedan finner att att priset har fallit på den allmänna marknaden och att han gör en särskilt stor förlust. När det då samtidigt är en gammal köpare som man vill gynna så vill man ju på bästa sätt ändå söka till mötesgå honom.
Mm, det förstår jag.
Så är förhållandet. Är att märka att priserna på såväl sulfit som sulfatmassa, framförallt sulfatmassa, nu kommit ned så lågt att man till och med talar om priser som om avslut till priser som endast motsvarar tillverkningskostnaden. Det gäller givetvis icke Iggesund. Vi har fortfarande mycket goda förbindelser med våra gamla kunder och vi har försökt att på bästa sätt reglera våra affärer med dem så att med hänsyn såväl till deras som våra förhållanden. Mekanisk massa. I mekanisk massa är priset likadant svagt, men det har är ändå någorlunda acceptabelt. Vattentillgången har medgett oss att kunna hålla fabriken igång i praktiskt taget full omfattning. Kan vi säga det? Men vi har även här varit beroende av en gemensam överenskommelse om produktionsinskränkning, och därför har vi hittills inte kunnat sälja mer än 70% av den beräknade produktionen i mekanisk massa. Järnverket har kunnat hållas igång i begränsad omfattning och har bland annat kunnat placera en rätt acceptabel kvantitet råskenor på Frankrike. Det tror jag har nämnt förut. Man får anta att detta sammanhänger med att man i Frankrike har en känsla av ett kommande världskrig och har därför velat trygga sina tillgångar i viss omfattning. Nästa styrelsesammanträde. Det är den 24 maj 1939 i anslutning till bolagsstämma samma dag. Där lämnas en redogörelse för marknadsläget för trävaror. Topp. Trävarumarknaden är i och för sig svag, men tillverkning och försäljning har dock fortgått i praktiskt taget normal omfattning, med undantag för tiden 21 i fjärde till 2 i femte, då sågen varit helt nedlagd, samt under tiden 3 i femte till 13 i femte, då man kunnat fortsätta sågningen med inskränkt drift 4 ramar. Övrigt har driften fortgått någorlunda tillfredsställande. Sulfitfabriken har driften varit inställd under tiden 24/3 till 16/4 med förföljande av åtagen produktionsinskränkning. Och under samma tid har driften vid sulfatfabriken varit inställd. Den internationella sammanslutningen av sulfit inom sulfittillverkningen, SPS, har fortsatt sitt arbete och har föreslagit en fortsatt inskränkning av sulfitproduktionen om högst 15% fram till under återstoden av året. Har medgivit att denna produktionsinskränkning får, om det är nödvändigt, får begränsas till att köra fabriken viss tid med inskränkt produktion istället för att helt inställa tillverkningen. Men då måste ju denna inställning av tillverkningen i varje fall vara så omfattande att den motsvarar den beslutade produktionsbegränsningen. Beslut har fattats om ombyggnad av syratornen vid sulfitfabriken i betong. Syratornen har från början varit utförda i trä, så som fallet varit med de flesta sulfitfabriker i Sverige. Men trä är inte obegränsat hållbart och därför har man undan för undan vid fabrikerna tvingats att övergå till betongkonstruktion. Man har fått åta sig en avsevärd del, den försålda delen av den försålda kvantiteten av råskenor till franska regeringen har nu fördelats och för vår del uppdelats på Iggesund och Strömbacka för att vi på så sätt ska kunna ta så stor kvantitet som möjligt. Det var i och för sig ett mycket tillfredsställande pris. Och avsåg givetvis en ren krigsreserv. Skogskulturer beräknas årets kostnad till cirka 80 000 kronor. En kostnad som givetvis måste betecknas som mycket begränsad i förhållande till de stora skogsarealer Iggesund äger. Under år 1939, från och med år 1938 och vidare under 1939 och vidare fortgår en omtaxering av bolagets skogar. Så en sådan omtaxering har under föregående år slutförts inom Nianfors, Njutånger, Bergsjö och Hassela och Arbrå, Forsa, Harmånger, Hälsingtuna och Idenor. Och resultatet därav ska senare under året förelägga styrelsen. Under tiden 7/4 till 7/5 1939 har verkställande direktören besökt agenter och kunder i Förenta Staterna och haft tillfälle att konstatera att man varit mycket tillfredsställd med såväl med vår specialkvalitet, våra specialkvaliteter i sulfat, X-massan, som med vår motsvarande kvalitet i sulfit, linnenmassan. Det förhållandet att vi kunnat producera dessa specialkvaliteter har säkert i mycket hög grad bidragit till att hjälpa oss över de svåra tiderna. De svåra tider som vi har konstaterat och som fortgår. Sannolikt med tanke på att man befarar ett blivande världskrig eller ett blivande krig har en ökad avsättning utav cellulosa kunnat konstateras, dock icke i allt för hög grad. Det är påtagligt att vissa köpare har velat och vill täcka sig med råvara för den händelse ett krig skulle utbryta, då man ju därvid givetvis måste räkna med en avspärrning av Skandinavien. Läget på såväl på trävaror som cellulosa har höjts något, men inte ingalunda tillfredsställande. Intrycket av dessa priser, den ökade efterfrågan och de något högre priser man därvid kunnat genomföra har exportorganisationen ETIC fattat beslut om frigivande av viss kvantitet av tidigare beräknad produktionsinskränkning för trävaror. Men för första gången på flera år har kunnat sälja trävaror till Spanien, men det gäller dock i begränsad omfattning och till skillnad från att Spanien förut varit en utpräglad kvalitetsköpare söker man sig numera helt, praktiskt taget helt och hållet till kvinta och lägre kvaliteter. Stopp. Mina sillstav har förbättrats sannolikt på grund av att engelska staten ingripit och velat stödja sillstavsköparna så med tanke på eventuellt kommande krig då det kan vara bra att ha lagrade varor. Tillverkningen av färdiga trähus i Hudiksvall har påbörjats och man har levererat något eller några hus emot order. I snickerifabriken har vi arbetar vi ännu med vissa installationer men också med tillverkning av dörrkarmar och dörrar och fönster. Nej, inte fönster, dörrkarmar och dörrar. I fråga om cellulosa är marknadsläget alltjämt svagt och i proportionsvis svagare än för trävaror. I sulfit är vi praktiskt taget slutsålda. I sulfit såväl för innevarande år som en stor del av kommande år. Varvid vi naturligtvis måste komma ihåg att vi har att räkna med en beslutad produktionsbegränsning. Vår lättblekta sulfit, den så kallade linnenmassan, har såväl i Europa som framförallt i Amerika funnit en mycket stor marknad. Pappersbruken i Amerika arbetade vid verkställande direktörens besök med cirka 80-85% av sin kapacitet, vilket ju måste anses från amerikansk synpunkt ganska tillfredsställande. Allmänt anser man marknadsläget för särskilt för sulfit innebär stora svårigheter till i fråga om prisförbättring, och för sulfat är läget så som tidigare meddelats i många avseenden ganska tröstlöst. Detta gäller icke Iggesunds massa. Våra försäljningar ligger mycket bra såväl för sulfit som för sulfatcellulosa. Givetvis tack vare våra specialkvaliteter som kunnat placeras med god marknad och till förbättrade priser. Jag är här ur relationen till styrelsesammanträdet i mars att vi...
Maj är det.
I maj. Styrelsesammanträdet i maj. Att vi är praktiskt taget utsålda i fråga om sulfatmassa och till och med översålda med en viss kvantitet. Detta gäller även i stor utsträckning för sulfitmassan. Där har vi för gamla kunder reserverat vissa stora kvantiteter, men i övrigt praktiskt taget översålda. I mekanisk massa har man nu enats om ett samarbete som benämnes Mechanical Pulp Suppliers och som är kopierat på SPS, Sulfite Pulp Suppliers. Vi har anslutit oss till denna sammanslutning och har på så vis kunnat något förbättra vårt pris för mekanisk massa. Dock, det är dock ingalunda tillfredsställande. För järnverket är marknadsläget något förbättrat, särskilt på grund av den tidigare omnämnda franska ordern från franska staten på råskenor. För det är intressant att se att finansplanen undan för undan visar beräknat överskott år från år. Detta är ett förhållande som kommer att successivt upprepas undan för undan, och för den som känner till den fortsatta, som kan skåda i framtiden i de här böckerna, så innebär det ju att, så vet vi ju att vi kommer så småningom i det läget att vi får ett klart och alltid växande överskott under tiden fram till slutet på 1950-talet. Sen börjar å andra sidan de stora utvidgningarna som nu har försökt under senare år att göra sig gällande. Men även där är nog läget i stort detsamma, så att man på sikt bör kunna räkna med ett betydligt förbättrat ekonomiskt läge. Det här är en parentes. Mm. Vi får se om vi ska ta den med då. Här styrelsesammanträde den 30 augusti 1939. Driften vid Håstaholmen fortgår normalt utan andra störningar än uppehåll. Det märkliga är att vi som vet det här nu, vi ligger så nära utbrottet av det andra världskriget, att det är rent märkvärdigt att allting här går och att man inte har någon direkt antydan om ett kommande världskrig. Mm. Både lådfabrik och sillstavtillverkning har haft mycket god sysselsättning. Och det sammanhänger naturligtvis med att man, utan att det direkt anges, rustar sig för de svårigheter ett krig kan medföra. Trähusfabriken har nu kommit i full gång och tillverkningen har undan för undan förbättrats och visar nu mycket gott resultat. Även snickerifabriken har hittills haft full sysselsättning och inneliggande order tror det täcka kapaciteten framöver september månad. Det är att märka att tillverkning av snickerier och trähus har tillkommit i viss grad eller i betydande grad för att på så vis kunna bereda arbetarna från Hybo, kunna ta upp arbetare från Hybo och bereda dem sysselsättning. För verkning av timmer har en anläggning utförts i Hudiksvall. Tanken med denna anläggning har varit att kunna åstadkomma en avsevärt förbättrad kvalitet på sågavfallet till sulfatfabriken, men också att kunna undvika blåskador på virket. Därigenom att när timret är väl barkat så torkar det fortare på ytan och man får inte samma blåskador som tidigare. För verkningen av timmer har en särskild anläggning uppförts in till sågverket i Hudiksvall, och denna anläggning har kostat cirka 12, vi ska se, har kostat cirka 250 000 kronor, och den drar en årskostnad om sammanlagt 72 000 kronor inklusive ränta och amortering på anläggningen. Anläggningen är säkerligen mycket väl motiverad det visar sig att den kostar inte, som jag sa, 72 000 kronor, utan den kostar sammanlagt 87 000 kronor per år. Om jag räknar med kraftförbrukningen uppgår till 15 000 kronor. Enbart det ökade värdet av cellulosan, den cellulosa som baserar sig på det maskinbarkade sågavfallet, motsvarar minst 75 000 kronor per år eller mycket mera under ogynnsamma år när timret har tendens att blåskadas. Effekten på anläggningen bör kunna drivas upp så att den kan behandla en timmerkvantitet om minst 600 000 timmer om året. Stopp. Driften vid sulfitfabriken har varit inställd i samband med pingsthelgen och midsommarhelgen på samma sätt som vid sulfatfabriken, för att på så sätt kunna avverka en del av den beslutade produktionsinskränkningen.
Det är mycket inskränkningar på driften den här tiden. Hur gjorde ni med arbetskraften? Flyttades den om då, eller?
Ja, vi hade oftast reparationer, magasinerade, ja, eller förbättringar som kunde göras i verket. Så att det visade sig att det i stort sett fick alla sysselsättning med sådana reparationer och förbättringar. Och de i sin tur återverkade på tillverkningskostnader och produktens kvalitet.
Ja.
Här antecknas att den nya installationen för förbättrad blekning av sulfatmassa nu är färdig och har tagits i drift under juli månad. Den har inte omnämnts tidigare därför att det är en sån där installation som man gör undan för undan vart efter och därför inte planerar, inte anslår särskilda medel i förväg. Syratornen vid sulfitfabriken är nu uppförda i betong och pågår för närvarande utmurning av tornen och komplettering av hissanordningar med mera. Det pågår också just för att bereda folk, bland annat för att bereda folk sysselsättning under de olika driftstoppperioderna, en utvidgning av sulfitblekeriet och den nyss berörda ombyggnaden av syratornen. Man har den fördelen när man har en stor anläggning sådan som Iggesunds med dels sågverket och därtill hörande biproduktfabriker sådan som trähus tillverkning och snickerifabrik med mera och att man har och vidare en anläggning sådan av typen Iggesund där man ständigt har önskemål i fråga om kvalitetsförbättringar och anordningar för att förbilliga produktionen. Att man kan, när det, man kan alltså en så stor anläggning ofta bereda folk arbete när en mer eller mindre tillfällig produktionsinskränkning ifrågasättes. Verket uppgår beloppet av inliggande order vid medio av 1939 till 154 000 kronor emot 1938 samma tid 161 000 kronor. Järnverket har sålunda kunnat hållas någorlunda igång och täcka sina egna kostnader. Men det är givetvis inte någon större affär och man får komma ihåg att järnverket därutöver kräver en viss ständig tillsyn och ständigt arbete som kanske skulle kunna ägnas åt andra och mer effektiva avdelningar. Det är som vanligt förslag till avverkning och virkesköp för kommande år. Det står angivet att resultatet av det löpande årets av föregående års skogstaxering inom de angivna socknarna föreligger nu. Resultatet kan betecknas som mycket tillfredsställande och kommer närmare meddelande här om att lämnas vid styrelsesammanträdet. Jag återfinner det inte här, men i den mån, men det bör antecknas här att detta resultat bör upptas i historiken med anledning av att det här meddelas att det är färdigt. Trävarumarknaden har under året karaktäriserats av en allt mer stegrad efterfrågan och successivt höga priser. Orsaken till det fastare marknadsläget ligger i första hand i den stora inskränkning i produktionen som kan konstateras i praktiskt taget samtliga trävaruproducerande länder och under inflytande av ETEX ingripande härvidlag. Men alldeles särskilt i Ryssland där man icke närmelsevis synes kunna fylla den för året beräknade exportkvoten. Det sammanhänger i sin tur säkert med att ryssarna vidtar krigsförberedelser och därför inte har folk till alla arbeten. I England har ett särskilt stort behov av trävaror uppkommit i samband med det beslutade genomförandet av allmän värnplikt samt därav föranledda omfattande nybyggnader av kaserner och baracker. Det är ju påtagligt att kriget kastar en viss skugga framför sig redan nu. Det föreligger en klar prisförhöjning på, alltså på, vi har satt igång.
Ja.
Föreligger en klar prisförhöjning på trävaror som tidigare noterats ända ner i 10 och 11 pund per standard och en uppgång till omkring 15 pund av 15.10. Stopp. Det förbättrade marknadsläget har medfört att exempelvis för Iggesunds del vid för Iggesunds del per 19.8.1939 försålt cirka 20 000 standard sågade och hyvlade trävaror, 1500 standard sillstav och 4250 standard lådbräder. I jämförelse med föregående år vore de försålda kvantiteterna 12 700 standard sågade och hyvlade trävaror, 1100 standard sillstav, men även då 4300 standard lådbräder. Tillverkningen av lådbräder var en kort tid, varade en kort tid. Sedermera har den marknaden helt och hållet, eller i största utsträckning, bortfallit. Men den gjorde sin mycket stora nytta just vid den tid då den behövdes, det vill säga under kriget, när lådbräderna kunde säljas och användas till alla möjliga, på alla möjliga marknader och framförallt hos det krig, till det krigförande. Jag hoppas det kommer här, men om det inte skulle komma bäst jag säger det. Vi hade i Sverige exempelvis mycket stora order för krigsmakten. Det var order på lådor för granater och alla möjliga tillbehör i samband därmed samt snickerivaror som behövdes därvid. Iggesund var nog ganska ensam om att ta upp denna tillverkning, men det betydde för Iggesund mycket, en mycket stor del av våra möjligheter att behålla sysselsättningen för våra arbetare. Försäljningen av färdiga trähus fortgår. Vi har hittills sålt för cirka 100 000 kronor. Det är inte någon större summa. Bostadsmarknaden har alltjämt varit svag. I juni kunde en viss tendens till förbättrad pris, särskilt för sulfitmassa, förmärkas under intrycket av den då beslutade produktionsinskränkningen för återstoden av 1939. Det är att märka att den här rapporten avser alltså början av juni 1939. Sedermera visas genomföras även på cellulosamarknaden, så som vi kommer till en bestämd tendens till ökade pris på såväl på normalkvaliteterna som på våra specialkvaliteter. Vi noterar att för 1939 uppgår i början av juni de svenska försäljningarna av sulfitmassa enligt föreliggande rapporter till sammanlagt 1 200 000 ton, motsvarande cirka 85% av beräknad produktion. Vi var vid den tiden helt slutsålda och måste även uppskjuta vissa leveranser till kommande år. Här noteras att samtliga priser som anges är baserade på en dollarkurs av 3,90 och en pundkurs av 19 kronor. Tidigare har dollarkursen varit uppe i 5 kronor men har nu fallit till 3,90 respektive 19 kronor. Det är en justering som har vidtagits någon gång omkring årsskiftet 38-39. I Finland har en frivillig produktionsinskränkning för sulfat verkställts som för dagen synes motsvara ungefär 30-40% av kapaciteten. Det är ganska märkvärdigt därför att Sverige har hela tiden yrkat på att tillsammans med Finland genomföra en produktionsbegränsning i sulfat. Finnarna har emellertid byggt två nya stora fabriker och har därför inte velat delta i en sån där inskränkning utan har velat avvakta utvecklingen och trott att man skulle få bättre priser. Det har förekommit avslut av sulfat under den depression som har varit till så lågt pris som 90 kronor per ton, ett pris som inte ens täcker vedpriset. Men det måste vara de nya finska fabrikerna som gjorde det. I marknadsrapporten så görs här och där reservation för försäljningar till Tyskland. Därför att man för leverans till Tyskland måste, så som jag tidigare har berört, ha exportlicens för att bevisa att man sålunda disponerar valuta för sina inköp. Marknaden för mekanisk massa har hållit sig någorlunda stabil. Plan har kommit så långt att vi har i princip beslutat att genom ett större lån på kortare tid betala våra resterande skulder. Och att vi har mycket goda utsikter att kunna genomföra detta. Det borde ju kanske bemärkas att vår finansplan den här gången slutar med ett beräknat överskott utöver kalkylerade utgifter fram till och med december blir det beräknade överskottet 9 miljoner. Här därav kommer naturligtvis en del då att ytterligare konsumeras under vintern. Men det är väl sannolikt att det kommer att täckas av inflytande valutor. Det är väl någon när det här är 27 augusti, det är väl något årtal på den här då. Sammanträdet är exakt 19.8, det får vi låta skorpa, det kan vi se efter sen.
Ja, det kan vi göra.
I varje fall föreligger här ett preliminärt program beträffande nybyggnader och utvidgningar vid cellulosafabrikerna. Det är sådana som har gjorts och är under utförande just under detta år. Pågående anläggningar, nya syratorn som nyss har berörts utökning av sulfitsyleriet. Nya syrat till 100 000, utökning av sulfitsyleriet 140 000, utbyggnad 13 december 1939. Då hade kriget brutit ut. Krigsutbrottet var väl i början på november. Vi kommer kanske fram till det. Det är lustigt att det inte står här. Det borde stå.
Ja, men det var ju augusti det sista, då hade inget hänt än.
Nej. Här har vi alltså styrelsesammanträdet den 13 december 1939. Man beräknar fortfarande årstillverkningen vid sågverken till den tidigare till 24 000 standard så som tidigare beräknats. Och samt vidare vidhåller man ju tidigare kalkyler på lådämnen 5100 standards och så vidare. Vi har gjort vissa försäljningar till Holland för 1940, men det står här också att det synes lämpligt att dessa försäljningar får betraktas som förskottsförsäljningar för 1940 och överföras till det resultatet. Sedan gör man en reservation för, har vi den där igång?
Ja, det är
sedan gör man här en reservation för sådana kvantitet, sådana varor som inte kan, som på grund av krigsförhållandena inte kommer att kunna levereras, respektive att man täcker sig i råvara så att man kan leverera om så skulle, om möjligheter skulle föreligga. Sågverksdriften vid Håstaholmen har i övrigt fortgått i normal omfattning, noteras det.